Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
10 nycklar till hälsa och lönsamhet, del 2. Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna. Vi ska prata vidare om det som vi pratade om i förra avsnittet, alltså hur man arbeta framgångsrikt med hälsa. Men egentligen det vi har pratat om, det är ju en typ av sätt att driva verksamhet, alltså verksamhetsstyrning.
Ja, faktiskt. Närmast filosofiskt ibland.
Ja, men eller hur? Ja, precis. Vi hamnar lätt där. Och som vi säger, nycklar och steg, men det är inte riktigt som att sätta ihop en IKEA-möbel där man snabbt går från steg 1 till 2. Man får kliva fram och tillbaka, utan det är mer fokusområden som man behöver ha koll på och som behöver fungera för att man ska må bra i verksamheten.
Ja, framförallt tror jag det är så för många att ibland när man ställer någon av de här frågorna så upptäcker man ett gap för att det finns inget svar. Och då är man något på spåret.
Ja.
Ja, förra gången så pratade vi om de 5 första nycklarna och det här är ju din modell, Annie.
Ja.
Ja. Vi ska lyfta fram det, tycker jag, att det är du som har tänkt fram de här.
Ja, och jag har tänkt på det också när jag har täckt in allting. Det är klart jag inte har täckt in allting, men det här är definitivt 10 av de liksom viktigaste områdena som ju också går i varandra om man tycker att 10 låter mycket.
Jag skulle säga att du har täckt in väldigt mycket. Och de nycklar vi gick igenom i förra avsnittet, 71, var att vi behöver ställa oss frågan vad syftet är med verksamheten där vi jobbar. Och vi behöver också fundera på hur alla medarbetare kan både känna till och bidra till det syftet. Och i förlängningen, vilka beteenden vi då ska belöna. Och för att landa i det här behöver vi också prata om vilka värderingar vi vill ha. Och se till att vi lär av varandra konstant. Av varandra både utifrån och in och mellan varandra i organisationen. Ja, det är ju vår riktning egentligen. Och hur vi skapar förutsättningar för att jobba i den riktningen.
Mm. Och det handlar ju då förstås om struktur och kultur. Och det är det de här frågorna spänner över. Och idag så fortsätter vi då att ställa 5 frågor till.
Ja, så nyckel eller fråga nummer 6 är vilka forum behöver vi i vår verksamhet och hur använder vi dem? Och det handlar ju som jag förstår just om hur vi organiserar oss för att främja lärande och för att skapa engagemang och kommunicera med varandra.
Mm. Och där kan man ju också tänka, alltså där vi är nu med digitalisering, att vi har ju möjlighet till fler forum som då ofta är av digital art, så att säga. Så att förut kanske vi hade möten och vi kunde mejla ut saker och vi hade ett intranät. Och nu har vi alla möjliga typer av chattfunktioner och vi kan ha Skype-möten och så vidare. Och vi har den här, om jag har sett den här, något företag där chefen är med på en padda på liksom en ställning som rullar omkring så att hon kan liksom se vad alla gör. Jag tror att hon sitter i Australien eller vad det var. Men att verkligen fundera på hur alla de här forumen som finns tillgängliga, hur de stöttar vår verksamhet och vilka vi behöver. Så det här är också ett jättestort område. Men vad använder vi? Ska vi ha ett intranät? Det som folk kallar för finns i sjön. Sådär. Ska det vara ett finns i sjön eller kan vi använda det på ett bättre sätt? Och vad mejlar vi om? Vad ringer vi om? Vilka möten ska vi ha och vilka behöver träffas? Vad gör vi på konferenser, kick-offer och när kommunicerar vi inte? För det är också ett ämne som har seglat upp. Det här, vad ska vi ha för, liksom, om man har en mail-policy till exempel som kanske efterföljs. Men om vi har en kultur som är mycket starkare som säger att jag som chef mejlar dig på helgen och du kommer att kolla din mobil och svara på det. Då funkar ju inte den där policyn. Så att det här är ett stort område. Men just att titta på över hur vi kommunicerar och vilka forum vi behöver för vad. För det hjälper ju också att avlasta personalen att veta. Så här, om jag kan stänga av mobilen på helgen och, för jag vet att är det kris så kommer någon att ringa. Men jag kan släppa det. Eller, jag vet att om jag behöver ta reda på det här så finns det på den här sidan till exempel på intranätet. Eller, ja.
Jag lärde mig alldeles nyligen att Gmails nya utseende, då kan man pausa mejlkorgen. Inkorgen, alltså man kan pausa den.
Ja.
Och det finns säkert i massa andra mejlprogram också. Men det är en ganska fiffig funktion. För ofta kan i alla fall jag behöva gå in bland mejlen och söka reda på någon typ av information jag behöver. Och då druttar det in en massa mejl under tiden. Och då är det väldigt lätt att liksom fokus halkar iväg. Och aha, vad har kommit in nu då? Och så tappar jag min riktning. Men att pausa den, det kan vara en hjälp under dagen.
Och då kan man också behöva prata om. För att jag kan tänka att om jag har satt på paus. Och så går jag in. Och så vet jag. Det ligger massa mejl. Om jag bara trycker på en knapp här så kommer de. Så att, men då kan man tänka lite så att man. Lite som förr i tiden. Att jag bestämmer att jag går och hämtar posten om en stund. För att jag är upptagen med annat. Att man kanske får jobba med det. Mindsetet och ha en tydlig tanke när man går in i mejlen att nu ska jag in och hämta det här. Jag vet inte, jag väljer aktivt att titta på de här olästa mejlen senare. Eller, men ja,
ja, men det där är nog väldigt viktigt och jag tänker jag som jobbar med kommunikation och ibland är i jobbärenden i sociala medier. Men jag är ändå i min egen kanal och det är väldigt lätt att bli fångad av saker som strömmar förbi. Det är en utmaning. Jag tänker att även när det handlar om forum och verktyg och kanaler så är ju förstås frågan varför viktig. Varför? Vad ska vi ha dem till?
Ja.
Och om man upptäcker att det är någonting som inte känner någon funktion så kanske det går att ta bort till och med.
Precis. Och precis, vi kommer tillbaka till varför. Vad är det vi behöver kommunicera om? Vilka behöver nås? Vilka behöver vi underlätta för kan kontakta varandra? Det här som exemplet som jag gav att under alla mina år på PVC, så jag kommer inte ens ihåg vad det heter, det fanns någon typ av chattfunktion som jag aldrig använde. Vilket gjorde att jag missade dialog om när man skulle gå på lunch och vart man skulle gå. Så att jag varit inte utanför på något sätt, utan det var mer att de var på väg ut och bara, du, ska du med? Jag bara, va? Jag har ingen koll för att jag är inte med på den där. Jag tror att det sparade mig väldigt mycket tid, men samtidigt så gick jag då miste om de här sociala liksom, interaktionerna som skedde där.
Just det.
Men ett viktigt område, vilka forum behöver vi för kommunikation och varför behöver vi dem?
Nyckel nummer 7 då?
Ja, den är ju super stor, men om vi har identifierat vilka forum vi behöver så kan man fundera, hur leder vi de här forumen? Fast man kan också vända på det och säga så här, hur jobbar vi med ledarskap i den här organisationen? Och då pratar vi också förstås själv ledarskap. Men vilken typ av ledarskap behöver vi? Och det kan också vara, vilken typ av ledarskap behöver vi just nu? För till exempel under en omorganisation där det ska ske mycket förändringar, då kanske ledarskapet måste ta en helt annan karaktär. Jag som chef kanske måste vara mycket närmare min grupp och finnas mycket mer tillgänglig för frågor och ge förtydliganden eller bara säga att, vet du vad, jag vet inte heller, men vi hjälps åt tillsammans och jag kommer att briefa er så fort jag vet mer. Medan under en liksom pågående till exempel högsäsong när förhoppningsvis alla vet vad de ska göra, så är jag mer liksom bollplank. Hur går det? Kan jag hjälpa med någonting? Så att, och kanske själv kan aktivt driva kanske arbete mot kunder eller vad man nu gör. Men vilken typ av ledarskap behöver vi generellt och vilken behöver vi just nu?
Mm, just det. Och jag tänker också det här med ledarskap som du säger. Det finns så många vinklar på det idag och det är lite så här populära ord som svävar omkring med självledarskap och sånt. Men just det här, vem leder vem? Mm. Och du nämnde ju i förra avsnittet det här med lärande, att vi inte får glömma att lärandet, det bästa lärandet ofta händer utifrån och in. Alltså från de som möter kunderna och inåt och då även uppåt som man brukar säga, så här, ja. Hierarkiskt. Mm. Ja. Så att det behöver inte alltid komma från de som har de officiella ledarrollerna.
Nej, och sen någonting som jag tror att vi ska återkomma till som ämne också. Att det är en så stor vägande anledning till varför jag vill börja någonstans och varför jag vill sluta någonstans. Det är ju hur min chef är. Så det är så otroligt viktigt hur vi rustar våra ledare. Och det blir så otroligt unikt också beroende på verksamhet. Hur mycket tid de faktiskt får till att leda. För att om de har en roll att fånga upp saker men själva inte har liksom tid att finnas där för sina medarbetare, så blir det en omöjlig ekvation. Så att chefen kan ju också få väldigt mycket skit, fast det kanske är förutsättningarna som inte fungerar. Och, så ja, alltså den här punkten med ledarskap måste ju i en välfungerande organisation vara ett fokusområde. Så, och sen kommer vi inte ge liksom massa svar här, för de sitter inte vi på heller, men vi har väldigt många duktiga gäster som kan det här. Så hur funkar ledarskapet och vilket ledarskap behöver vi som sagt just nu? Och då tänkte jag också lite på det här med informella ledare, att vi kan ju ha så att du är utsedd till chef, men du kanske leder en grupp där det finns en annan person som har en väldigt naturlig ledarroll som folk lyssnar till och ser upp till.
Mm.
Och i den här boken från McKinsey som jag har lite som min verksamhetsbibel då.
Vad heter den nu igen?
Den heter Beyond Performance. Mm. Så pratar man om en social network analysis, och det är lite som en CAT scan som man gör av verksamheten, där man liksom ser att, wow, vänta, runt den här personen är det väldigt mycket aktivitet. Så då kan man också hitta de här informella ledarna som inte syns på en traditionell organisationskarta där man ser att Bo eller chef över grupp A. Utan då ser man att i grupp A
så är Ann-Sofie en person som många lyssnar på.
Ja, så att Bo säger någonting och sen kanske Ann-Sofie säger någonting lite annat, och det är det budskapet som går fram. Och där kan man ju också då, om man gör det här, hitta människor på ett lite annat sätt som man kanske ska bjuda in till att få bli ledare.
Ja, just det. Eller samarbeta med dem i den roll de har idag. För de kanske inte vill bli chefer. Nej.
Precis, de kanske vill hålla på med sin grej.
Ja.
Så. Ja, men ledarskapet, jätteviktigt. Hur känns det, hur funkar det och vad behövs? Så.
Mm. Nyckel nummer 8. Den är också stor då.
Ja, den är superstor.
Hur jobbar vi för mångfald, jämställdhet och mot diskriminering?
Ja, och här skulle jag säga på en gång att det är definitivt inte mitt expertisområde, och samma där så har vi haft gäster med som kan de här bitarna, och det finns många duktiga som kan det, och organisationen behöver vara duktiga på det, därför att det är, för det första är det liksom lagstadgat att ha koll på de här bitarna, men så vet vi också att vi mår bättre när vi är många som är olika, alltså när vi är olika, och många strävar efter att få in till exempel fler kvinnor i styrelser och på chefspositioner. Vi vill ha in mer, man säger, kulturell mångfald och människor med annan bakgrund, men vi vet också, och speciellt när vi vet hur hjärnan funkar, att när vi är lite stressade och pressade, då är det lättare att välja någon som är precis som jag. Så. Och då kanske det är så att det system vi har, om vi tittar då bakåt, kanske, ja, men som när man tittar med kvinnor i styrelse till exempel, okej, det har inte hänt så mycket trots att det finns en så här starkt uttalad välvilja till det här.
Mm.
Då kanske vi måste gå på strukturen. Vi kanske måste göra så att det inte hänger på den personen som sitter och intervjuar att vara den som tar in 10 stycken utlandsfödda för att vi ska det. För det blir svårt när det ligger på individ.
Mm.
Vi kanske måste ha ett lite fyrkantigt strukturstödetag bara för att få igång maskinen, om du förstår vad jag tänker.
Mm. Och så får man ställa sig frågan varför, precis som alltid. Därför att jag tänker också tillbaka på diskussionen vi hade med Britta Helleberg för några avsnitt sen om personlighetstester.
Mm.
Och hon sa ju det här att lika lätt som det är att välja likar då, någon man känner igen sig i, för det känns bekant och bekräftande och bra. Lika lätt kan det ju vara att man får en idé att nej, men nu ska vi ta in en, nu ska vi ta in fler män, nu ska vi ta in fler kvinnor, nu ska vi ta in fler med utländsk bakgrund, nu ska vi ta in fler med norrländsk bakgrund, vad vet jag.
Ja.
Men den måste man ju också veta varför då.
Mm.
Och att hon menar ju att där kan man ta hjälp och fundera på vad det är för kompetens man behöver.
Ja.
Så man inte fastnar i någon sån här låsning att vi ska ha en viss typ av person. För det kan också vara en analys som inte riktigt är grundad i något förutom en vag känsla av att här borde vi göra något annorlunda.
Ja, nej, men helt precis. Att man börjar med att varför vi vet att vi kommer må bättre. Vi vill representera hur det ser ut i samhället. Och vi tror att vi vill vara som våra kunder. Lite så. Så att, och utveckla liksom språkkompetenser och vad det kan vara. Så lägga mycket varför bakom och sen stötta då i huret. Och säga att vi förstår att det kommer vara... Vi kan ju inte fortsätta göra som vi har gjort innan om inte det har lett till att vi är mer... Ja, fler kvinnor eller fler män eller vad det kan vara, utan okej, hur gör vi nytt och hur stöttar vi då i det och varför gör vi det här? Så.
Ja, och jag kan tänka mig just de här orden mångfald och jämställdhet skulle jag gissa att många människor känner ja, och går igång på det så här, ja, det där är något vi behöver, medan många andra kan tycka att aha, det är såna här ord som figurerar i texter, att det här är härliga saker vi ska ha, men att varför det då? Och jag tror att många kan tycka lite grann tillbaka till var det Ylva Elvin Novak vi hade här. Vi återkommer ofta till hennes avsnitt, att ibland när man hamnar i konflikter så ska man lyfta sig till sitt varför och vad är vi här för att göra. Och jag tror många kan tycka att det här är lite sidospår. Ja, nu ska vi klämma in en jämställdhetsplan också. Men det jag skulle vilja fånga upp där då, det är ju att vad vill vi nå med den här punkten? Men det är ju egentligen att människor ska må bra och att ingen ska känna sig illa behandlad, förbisedd.
Mm.
Eller hur?
Mm, verkligen. Och så, jag tänker att organisationer är ju ofta... Alltså, det är ju så här, det är en del av samhället. Och det blir jättekonstigt om det är en... I samhället så är det 50-50 kvinnor. Och det är så här mycket liksom, utlandsfödda. Och, den här, och sen har vi en organisation där det är så här... Här är det bara vita medelålders män. Men vi vill gärna sälja till alla. Alltså, det finns nog ganska mycket varför. Och sen finns det ju faktiskt forskning som man kan ta upp där man ser att... Det här faktiskt är bra grejer. Och även om man då bara bryr sig om sista raden och lönsamhet. Så.
Mm.
Jag tänker på med jämställda styrelsegrupper och ledningsgrupper med kvinnor och sådär.
Jo, och, men jag tänker att det finns andra skiktningar av det här. Ja, man pratar ibland om att vi i vår tid gärna premierar en viss typ av människor. Som är extrovert. Och beskrivs som drivna och tar för sig och väldigt självgående. Kan man ju läsa i rekryteringsannonser till exempel. Och på senare tid har det diskuterats en hel del också kring det här att en människa som upplevs som introvert har ju förstås en massa kvaliteter. Och hur ser vi till att vi inte har en sån här väldigt ensidig bild av vad är den perfekta medarbetaren och hur ska vi vara på det här?
Mm.
På den här arbetsplatsen. Mm. Så det finns ju många sådana aspekter också.
Jag tänker också där, eftersom vi pratar mycket om hälsa här, att man ofta har hälsogrupper och fokusgrupper, och där de som skriver under på det sättet som ett traditionellt beskriver hälsa kliver fram och vill vara med, och väldigt många känner sig exkluderade. Och där jag har rekommenderat att man försöker tänka på den som man tänker är minst sannolik att vilja vara med i den här hälsofokusgruppen. Och inte som någon grej, men kanske någon idé, den delen av organisationen ber dem att vara med. Just för att ni har ett annat sätt att kanske se på hälsa än oss som springer runt här i våra tights och gröna smoothies. Så det är jättevärdefullt att ni är med och bidrar i det här. Att det är också ett sätt att tänka lite utanför boxen med inkludering.
Mm. Och jag måste ge en ögonblicksbild här bara från gatan. Det är ju valtider nu och vi ser en massa valaffischer och budskap runt om oss. Alltså ett stort parti, jag såg precis en affisch som de hade där det stod någonting i stil med nu ska vi göra något bra för Sverige eller någonting.
Mm.
Och då var partiledaren ute och sprang på den bilden.
Mm.
Då, jag vet inte, jag hakar upp mig på det där för att jag tänker att det säger något om vår tid. Jag tänker, där springer han. Springer han mot det nya Sverige då? Eller är det
ska
bara...
alla springa nu?
Ja, eller hur? Och så tänkte jag just på det här att du och jag ofta återkommer till det här. Både du och jag gillar verkligen att springa.
Ja, gud ja.
Så det är inte det. Nej. Så egentligen skulle man kunna bli jätteglad och tycka, ja men det där är en partiledare jag gillar för han springer.
Ja.
Men det är någonting i mig som inte gillar det.
Ja,
för,
nej,
varför
ja,
ska alla springa?
Det kan bli laddat. Det kan säkert bli laddat. Jag håller med. Och då som sagt är vi även ändå frälsta löpare. Ja. Och känner ändå så. Ja, det är inte lätt. Ja. Jag har en annan där jag bor där personen har cykelhjälm. Det gillade jag.
Ja, det är en helt annan
jag såhär, typ av budskap. Ja, det är helt rätt. För jag blir, det är något jag reflekterar över när jag cyklar omkring. Folk inte har cykelhjälm. Helt tokigt.
Det signalerar mer för mig att ta hand om sig. Vilket ju löpning skulle kunna vara också. Men jag tror att det... Jo, nu vet jag. Nu fick jag tag i det jag inte gillar. Mm. Och det, för mig kan det signalera. Jag säger inte att det alltid gör det. Det säger att jag är en sån här... Jag är en A-människa.
Mm.
Den vibben får jag. Mm. Medan har man cykelhjälm, då tänker jag mer så här, ja, det kan någon tycka är präktigt. Jag tycker det är att jag tar hand om mig.
Alltså det är bara helt galet att inte ha cykelhjälm. Jag hoppas alla där ute har cykelhjälm.
Det är jätteroligt. Herregud. Hur vi började med mångfald, jämställdhet och diskriminering och sitta och prata om cykelhjälm. Ja,
ligger närmare än man tror.
Jag tycker vi går vidare till nyckel nummer 9 i alla fall. Och den frågan lyder så här. Vilka verktyg behöver våra medarbetare för att jobba mot vårt syfte?
Ja, och det här blir ju också en jättestort idé att ja, jobbar jag som sjuksköterska eller brevbärare så har jag olika behov av verktyg och jobbar jag vid en dator och ska komma på grejer. Men det jag tänker på det är just att vi behöver tänka på verktyg på ett nytt sätt. För att min största utmaning under arbetsdagen, och jag tror många med mig, det är att behålla fokus. Att prioritera rätt saker i rätt ordning så jag inte sitter med något jättekrångligt 4 på torsdag. Utan vi behöver ge människor, oavsett tror jag vad man jobbar med, verktyg för att ha fokus när de behöver fokusera. Och att kunna prioritera eftersom vi aldrig hinner allting. Så att om vi kan ge medarbetare en förmåga att prioritera rätt uppgifter i rätt ordning. Då kommer fler kunna gå hem med mindre stress. Och vi kommer få mer, alltså rätt saker gjorda. Mer verktyg som skulle... Ja, och just det här med att vi kan behöva utrymme för återhämtning under arbetsdagen. Och såklart efter. Och där blir det ju lätt så att man... Kanske tänker att det här hårda intervallpasset på lunchen är en återhämtning. Och just de personerna som går ner och kör det. Jag tror att en del av dem skulle den lunchen behöva faktiskt göra någonting annat. För att få, om syftet är att prestera bra på jobbet, faktiskt gå ut och ta en promenad istället. Intervallpasset hör definitivt hemma i en liksom, sätt att ta hand om kroppen. Men det är inte alltid tajmingen blir bäst.
Och om man kör slut på sig mitt på dagen menar du?
Ja, så att verktyg för att, känner du att du inte kan fokusera, känner du att du har svårt att prioritera, känner du att du sällan är återhämtad, då tycker jag att man ska fundera på arbetsplatsen över hur vi stöttar med det här. Och här blir det igen så att vi kan inte säga att återhämtning handlar om att gå och sätta sig i ett meditationsrum. För alltså, jag skulle ju liksom klättra på väggarna där inne och flera med mig. Utan vad kan det handla om? Men att man serverar det här smörgåsbordet, utbildar i det här. Försöker se hur man kan stötta alla medarbetare att hitta sitt eget sätt för de här tre bitarna.
Ja, för det är väl ganska individuellt. Jag tänker att verktyg kan ju vara, det kan ju vara digitala programvaror som hjälper oss en arbetsdag. Lite kopplat till vad vi pratade om tidigare med forum.
Mm.
Forum är ju ibland också ett digitalt verktyg idag.
Oh ja. Mm.
Och då kan det ju vara värt kanske att titta i kalendern, tänker jag. Att titta över ett år, titta över en månad, titta på en dag. Hur ser den ut? Vad är det man behöver göra och bli färdig med att leverera och hur ser man till att få stöttning för det och inte fastna. Men sen som du säger också, när man har gjort det här sorterandet som blir väldigt tydligt överskådligt, att också tänka på det som inte ryms i en kalender då, för det gör ju inte riktigt, det kan återhämtningen göra om man planerar in den. Titta här i min lunch liksom mellan 12 och 13. Men det kan också vara att man kör på lite för hårt i alla sina verktyg däremellan.
Ja men, lite, ja. Ja men lite det här att lunchen är någonting som man, ja men ja, där kan jag ju göra det där då. Och så bara, nej men alltså den, det måste finnas en lunch där det är vad man nu behöver återhämta sig från. bort med skärmar eller vad det kan vara. Bara sitta ner i lugn och ro eller ta en promenad. Men att, att det finns ett fokus på det här, att det finns en förväntan om att medarbetare ska aktivt jobba med det här och att man serverar förutsättningarna för att göra det. Och som du säger, det kan ju vara något analogt, det kan vara någon, det kan vara ett rum, det kan vara något, någon matta någonstans, men det kan också vara någonting digitalt som stöttar det här. Och det kan också vara att man faktiskt utbildar det här, till exempel när man rekryterar. Så här, ja, det här, vi jobbar de här systemen och ni ska lära er det här. Men största utmaningen för er, det kommer vara att tiden kommer aldrig räcka till. Så vi vill gärna hjälpa er med att lära er att prioritera på ett sätt som gör att ni känner att oh, jag har kontroll på min kalender.
Och där kan ju ett verktyg vara en kollega.
Mm-hmm.
Just det här när det är för mycket och man behöver prioritera. Ja, eller behöver prioritera utan att det är så fullt i kalendern. Bara för att förstå vad det är som är viktigast. Då är det väl ofta så att man gör det bättre tillsammans med andra.
Verkligen. Och jag kan tänka som egenföretagare så är det jätteviktigt för mig att ha andra. Det behöver inte vara egenföretagare. Men till exempel min man är ju mitt liksom bästa affärsbollplank. För att igår hade jag en jättestressig grej. Och då liksom milade jag honom och bara att jag berättade vad det var. Och så svarar han så klokt, nu känner han ju mig och min verksamhet väldigt bra. Så var det så här, wow, det här var typ jättebra tips. Att man har någon, till exempel om man är egen, som man, ja men du vet när man ska lämna en offert till exempel. Och så vet man att man underprisar sig. Ha någon som ni hjälper varandra. Så, så att precis, ett verktyg kan vara en kollega.
Mm.
Och jag har ju skogen som verktyg. Det funkar ju för det mesta. Med, ja, det, och det är en jätteviktig del. Det är inte att smita från jobbet. Utan det fyller en funktion. Att den där tiden finns att få vara i skogen. För det är där jag kommer på grejer och släpper saker framförallt.
Jag tänker på den här matrisen bråttom viktigt.
Mm.
Vad är långsiktigt viktigt? Och att vi så ofta hamnar i det som är kortsiktigt bråttom istället.
Mm. Och sen står vi där när vi inte har hunnit det där viktiga. Och just att det finns utrymme för i kalendern. Att hur, vad vill du vara om ett år? Och vilken del av det du gör den här veckan tar dig mot det? Och där kan det ju vara i början att det är en chef eller ledare som behöver vara på med de frågorna tills man blir självgående i att tänka runt det i sitt självledarskap.
Just det.
Men verktyg, precis. Vi behöver tänka lite annorlunda i den tidsålder där vi är nu. För att vi har, man pratar om det i attention economy, att vi har, alltså vår uppmärksamhet är det som är bristvaran och tiden upplevs ju ofta som bristvara.
Uppmärksamhetsekonomin. Mm. Ett kul uttryck.
Mm.
10:e nyckeln. Hur skapar vi förutsättningar för våra medarbetare att ta hand om sin fysiska hälsa under arbetsdagen?
Ja, så det är, jag tänker att om man skulle frågan, ja, men så här, må bra på jobbet. Då kanske många säger saker som allt ryms under den här punkten. Men vi tar
oftare
den här. Men det är just så här, vad är hälsa hos oss? Om vi då säger att det är, som vi brukar säga, och låna det. Att komma in, vilja göra det man ska, ha verktygen för det och tillräckligt med energi och tid. Men vi har också en fysisk kropp som vi behöver liksom ta hand om. Och jag behöver äta. Och jag behöver, det är svårt att täcka upp för att äta bra resten av dagen. Det är svårt att täcka upp för att röra sig bara resten av dagen. Det blir mycket liksom skuld när man kommer ut från kontoret. Då, att jag måste nu se till att röra mig jättemycket och äta jättebra. För jag har ätit dåligt och inte rört mig på jobbet. Så att hur kan vi liksom skapa det här smörgåsbordet. Men också uppmuntra människor att gå och plocka från det de behöver. Vad är hälsa hos oss och vad behöver vi då ha på plats för den fysiska hälsan?
För att kunna besvara den frågan överhuvudtaget så, alltså jag ser inte att man kommer fram till ett svar om man inte har diskussioner.
Nej,
med medarbetarna.
Alla behöver vara med.
Och vad det är för forum man kan ha det i, det är också en intressant fråga.
Men jag tänker igen här med alla digitala stöd vi har att det är ju inte svårt att hämta in förslag. Om vi säger så här, okej, vi är 100 pers här och vad behöver du för att ta hand om din hälsa under arbetsdagen? Alltså det kommer ju komma tuffa löpargrupper som förslag, absolut. Men får man lämna in liksom förslag kommer det vara så här, vi behöver ett vilorum, vi behöver bättre fika. Och som sagt igen, när då det som blir lösningen kommer tillbaka kommer ju folk känna igen att ja, men jag var ju med och gav förslag om det där.
Mm.
Att vi skulle ha mer frukt, att vi skulle ha gåstavar i receptionen, paraplyn för att kunna ha gåmöten till exempel. Så att, det är kanske inte så svårt att få alla att ge förslag. Men det är klart att har man tiden så är det ju häftigt att göra liksom en resa som en stor grupp. Att definiera hälsa och sen okej, vad behöver vi då? Man gör hela det. Men ett snabbspår det är ju att ta in förslag. Så, vad behöver du för att ta hand om din fysiska hälsa?
Mm. Och många företag har ju en individuell hälsoplan också som man pratar om med varje medarbetare. Och där får man ju verkligen vara individuell och berätta vad som... Men det är kanske också viktigt att man inte fastnar i det här, jag borde träna mer. Utan att man verkligen tänker på, men hur ska jag kunna prestera under en arbetsdag? Och då är ju frågan om, gör jag något med kroppen för att leverera mitt resultat? Eller gör jag det med hjärnan? Eller både och? Alltså, ja.
Ja, men precis. Så har man ett jobb där man är ute och är liksom fysiskt aktiv, då handlar det ju om andra saker. För det blir ju lätt att vi tänker på det här kontoret. Jag tänker, är man en sjuksyra till exempel som bara kollar på sin den här steggrejen i telefonen och bara, herregud, jag har gått en mil idag. Ja, okej, okay, då är det andra saker än det här att vi ofta tänker att vi ska öka den fysiska aktiviteten. Det kan vara någonstans där man får lägga sig med benen upp i luften och ha bra kompressionsstrumpor till exempel.
Just det.
Så utgå från verksamheten, precis som i alla andra punkter där. Men vi vet att det är en utmaning. Alltså vi vet att många har ont och vi vet att många liksom äter dåligt. Så att hur kan vi stötta det här på arbetsplatsen utan att det blir pekpinnar?
Och präktigt och tråkigt och avskräckande.
Och, rätt och fel, så, utan bara stötta.
Vi avslutar med ett antal frågetecken som vi nu skickar ut till er där ute.
Ja.
Och som vanligt så vill vi väldigt, väldigt gärna att ni återkommer med era reflektioner. Det är så roligt när ni gör det. Måste bara betona det. Varenda gång när någon hör av sig så blir vi väldigt glada.
Ja, det är super, super kul. Så dela med er om ni har tankar runt de här punkterna eller någonting annat.
Vilken av de här 10 nycklarna känner du att du att din organisation behöver jobba med mest till exempel?
Det vore intressant att höra.
Så. Eller förstås framgångsrika exempel är också väldigt kul. Men som vi har sagt tidigare, vi kan lära oss kanske ännu mer ibland av misslyckanden. Där många kör fast, och varför gör man det?
Ja, men gud, jag läste en artikel i morse om... som listade väldigt många misstag som sen liksom hade blivit bra. Alltså det var väldigt roligt. Det var så här som jag inte visste. Jag tänkte så här, gud, var det det de försökte göra från början? Så här, ja, det kanske är något vi får...
Typ som när någon munk somnade och champagne... Eller vinet fick ligga för länge och blev champagne. Ja, men såna här saker.
Oh, sov han väldigt länge. Eller de här Kellogg's. Kelloggsbröderna som skulle försöka... Nej, nu kommer jag inte ihåg. Ni får googla på det. Vi får ta upp det i nästa avsnitt. Men det var väldigt intressant i alla fall.
Vi har ett avsnitt om misstag som vi också kan länka till.
Just det. Precis. Och vi har också ett ämne man kan komma tillbaka till.
På gott och ont.
På gott och ont.
Ja, men ha en härlig vecka där ute tills vi hörs igen. Och vi ska tacka Agda Media för den här produktionen. Tack till dig, Annie, för att du vill vara min poddkollega. Och tack till er där ute som lyssnar. Skriv gärna en kommentar och dela våra avsnitt så hjälper ni oss att göra fler avsnitt. Ta hand om varandra. Ha det fint.
Må så gott.
Hej.
Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.